Så där lät det en gång i tiden. Hallå hela pressen med Chattanooga. Och 24 februari i Eskilstuna på en av årets deltävlingar i Melodifestivalen så vart Chattanooga invald till Melodifestivalens Hall of Fame. Och med mig på telefon så har jag Mia Kempfi från Chattanooga. Jag säger hallå, hallå.
Hallå där.
Ja, hur har du smält det här nu då? Att ni fick det här fina priset, eller har hela veckan varit ett stort kalas?
Ja, alltså vi fick ju reda på det lite tidigare än ni andra.
Okej.
Okay. Så jag har hunnit smälta det, och jag har inte haft kalas hela veckan, utan jag var tillbaka på jobbet redan i tisdags. Och har jobbat sedan dess. Men det känns bra. Det känns ju väldigt... Det är väldigt fint att få bli ihågkommen efter så lång tid. Det har faktiskt gått 42 år. Det är ju så många som har röstat då på oss. Så jag kan tycka att det är helt fantastiskt att de kommer ihåg oss.
Känns det som att det är 42 år sedan?
Ja, det gör det.
Jag tycker det nästan är som i, ja, inte igår direkt, men alltså det är inte så många år som 42 som ni stod där och var med. Den känslan ni hade nu när ni var med i lördags kontra den känslan som var med då, det kan man jämföra Melodifestivalen då och nu?
Nej, jag tycker nog inte det riktigt. Alltså för våran del så har vi ju liksom 40 års scenvana i ryggen. Så för våran del så är det ju mycket lättare nu att vara med i en direktsändning och göra någonting kul av det och känna oss ganska avslappnade och lugna med det än vad det var när, alltså jag var ju bara 17 år när jag ställde mig på den där scenen på Melodifestivalen 82 och då, det var ju vårt första stora gig för kanske mer än 1000 personer. Vi hade inte spelat för så stora publiker innan. Och nu kanske det var, vad kan det ha varit där i hallen? 3 000, 4 000, 5 000 någonting. Och det är inte längre det största giget man har gjort. Liksom, utan, och vi hade ju, tänk att vi spelade på Robban Aschbergs den här ikvällshowen, alltid direkt sent. Och snabbinrepade låtar under 2 år på 90-talet. Så att vi är vana vid tv-sändningar också och vet att vi ska titta in i en kamera då och då. Och så där. Så att vi är ganska medietränade, tror jag, nu för tiden.
Efter 42 år, efter 42 år, är ni less på den där låten?
Det är ganska komplext det där. För att det var faktiskt så att efter några år... säg framåt 85, 86, 87 någonting, då vägrade vi spela Hallå hela pressen i nästan 20 år för att folk, det kom med olika förväntningar, det skulle vara på ett visst sätt om Chattanooga eller systrarna och jag skulle sjunga Hallå hela pressen, så skulle det vara på ett visst sätt. Och vi gick inte riktigt med på det, utan vi hade ju blivit musikanter själva och hade liksom tagit upp instrumenten och fortsatt att spela gitarr. Och jag började spela bas och Klara började spela trummor. Aki lirade Hammond. Och vi kände att det var någonting som band oss fast i det förgångna. Och vi ville göra andra saker. Så att vi släppte den båten helt och vi rörde den inte på jättemånga år. Och sen så dök den upp igen när jag spelade med Pugh Rogefeldt under början av 00-talet. Då frågade han, kan inte du köra Hallå hela pressen en kort version så där, medan jag går ut och får dricka vatten och andas några minuter bara mitt under showen. För vi gjorde så långa shower då. Ja, men då var det kul. Och då var det också Benna Sörman som satt och spelade trummor bakom mig. Och han hade ju varit med och skrivit låten. För det gjorde vi ju tillsammans med den här gruppen Strix Q, som var Magnus Ugglas gamla kompan. Så att vi gjorde den i en punkversion då, och det var ju superkul. Och sen så började jag använda den låten i olika sammanhang igen, Hallå hela pressen. Och sen så var det så att när Aki och jag startade en akustisk duo för att spela på bryggor i Stockholms skärgård, då tog vi upp Hallå hela pressen i bossa nova version. För då hade vi hört Smalare än tård De gjorde Hallå hela pressen i bossa nova version och det tyckte vi var så coolt. Så då kopierade vi Smalare än tårts arrangemang på våran låt.
Härligt att höra.
Men så kan det gå.
Alltså det här har du säkert funderat och svarat på jättemånga gånger, men vad betyder den här låten för er och för din och ni andra systrars musikaliska karriärer?
Den betyder att vi fick liksom en nyckel till en låst dörr. Vi kunde låsa upp den där dörren in till musikbranschen och så var vi innanför dörren. Och i och med det så hade vi helt andra möjligheter än någon som kommer in som nybörjare och inte har kontakter. Liksom. Vi hade ju redan ett stort kontaktnät efter det här äventyret med Melodifestivalen 82. Så kände vi människor i musikbranschen, både musiker och producenter och ljudtekniker och en och annan recensent och makthavare på bolag och sånt där. Alltså, så att vi hade liksom ett kontaktnät.
Mm. Har det tagit längre tid, tror du, att kommit det ni kom om du inte har varit med den gången?
Ja, det hade tagit längre tid. Och det här vet man ju inte, men det hade inte kanske varit fel det heller. För att när saker och ting går väldigt fort, då åker man lätt med på saker som man kanske inte skulle göra annars om man fick mer tid att tänka efter och reflektera. Så det behöver inte vara fel att ta några år till på sig. Man behöver ju mogna musikaliskt också i sina preferenser.
Mm.
Jag var ju liksom punkare 1978 och sen så började jag spela akustisk gitarr och då höll jag på med Crosby, Stills, Nash och sånt där, sån musik, Joni Mitchell, och sen så hamnade jag i Melodifestivalen, och så är det ju för en 17-åring liksom. När man är tonåring så byter man musiksmak lika fort som man byter kläder.
Och sen bytte ni Melodifestivalen mot någonting helt annat. Ni var inte så att ni varit fastbundna vid den här genren?
Nej, för vi ville inte det. Jag tror att hade vi jobbat på det så hade vi nog kunnat hålla oss kvar. Men ingen av oss ville stanna kvar i paletter och högklackat. Alltså, det här med att vi hade de här kostymerna på oss, det fanns en anledning till det. Vi kom från ett helt annat håll än de flesta andra kvinnliga sångerskor som var med det året. Så vi kände, våran gatumusiker bakgrund gjorde att vi kände att vi har ett helt annat uttryck. Liksom. Och vi har en helt annan ryggsäck av musik som vi bär med oss. Så det som vi har gjort sen efteråt är ju också väldigt spretigt. Liksom byggt på lust och lust faktiskt mest. Vi har varit väldigt dåliga på att ta ekonomiska beslut. Det hade varit jättesmart antagligen att fortsätta vara med i Melodifestivalen. Det hade gjort en högre årsinkomst. Men för mig har musiken alltid varit någon form av liksom fordon eller en farkost som jag kan resa med. Och jag kan ta mig till ställen på jordklotet och i fantasin där som jag aldrig hade kommit till annars, och det har varit det mest spännande. Så att när jag liksom började lyssna på Calypso från så här 40-50-talet med Mighty Sparrow och sånt där, och vi fick vara med i Svenska Calypso-orkestern med Klasse Möllberg, som vi var flickkören, likören, då började liksom den resan, och det slutade ju med att jag jobbar efter många år med karneval på förskolor, för att jag har varit på Trinidad flera gånger och gått in i soca och kalypsovärlden och lärt mig den musiken och älskar liksom det uttrycket. Så att ja, alltså vi har ju spretat åt olika håll. Vi har spelat blues och hårdrock och jazz och sjungit zappa och karneval och soca och folkmusik och singer-songwriter, alltså jag tror att jag har avverkat nästan alla genrer som finns.
Men likförbaskat är det denna Hallå hela pressen som de kommer att prata med dig om förstås hela tiden.
Ja, men nu när man liksom närmar sig 60-årsåldern så känns det okej. Okay. Alltså, det är så här, ja men så är det ju liksom. Vi fick ett stort medialt genomslag och det är det som liksom vi har blivit mest kända för. Så det är det som kommer att spegla sig hela tiden och återupprepa sig. Men det är okej. Okay. Jag kan leva med det.
Mm. Man kan leva med att vara med i Hall of Fame. Och vad betyder det här att vara med i Hall of Fame? Får du gå före i kön på ICA? Vad har du för privilegier nu då?
Jag ska fråga Erik på ICA om jag kan få ett VIP-kort i kassan. Jag tror han skulle skratta gott. Jag tror faktiskt att det som det kanske innebär är att det finns liksom nedskrivet någonstans. Jag vet inte, jag tror inte att det finns något fysiskt rum som heter The Hall of Fame of Mello, utan jag tror att det är mer ett digitalt kanske rum som man kan gå in och titta på.
Men ni fick nog lite statuett eller sådär. Vad fick ni egentligen?
Ja, det var en jättesöt liten mässingsstatuett med, alltså du vet att Mello-loggon, den är ju en krona med tre taggar.
Mm.
Känner du igen det?
Ja, precis, det känner jag igen.
Ja, och det var liksom en tagg från en sån krona.
Ah, så ja.
Är statuetten. Så att om man sätter ihop våra tre stycken så har vi en liten guldmello-krona då. Men den kommer säkert komma till användning. Den står hemma på köksbordet just nu och undrar var den ska bo någonstans.
Men när du tittar på den där så måste du väl kanske känna innerst inne, för det är ju ett väldigt fint sällskap med Björn Skifs och med Tommy Körberg och Thomas Ledin och alla de andra artisterna som har fått. Är det någonting inne i dig som känner att okej, jag har faktiskt lyckats med någonting? Eller vad funderar du på?
Oh ja! Ja, men det är jag. Jag är jättestolt över det. Jag kan känna också att det var, alltså, att vi gjorde det intryck. Alltså, det är 42 år sedan, och sen att folk kommer ihåg oss. För vi var bara med en gång.
Mm.
Och vi hade skrivit låten själva. Texten var liksom absolut från mitt eget hjärta. Det var verkligen liksom, det var vi som syntes där på något vis. Och att det gjorde sånt intryck, det känns ju väldigt, väldigt häftigt. Och sen då liksom att bli invald i det här så långt efter, det känns coolt faktiskt. Jätteroligt.
Och i samband
jag
med
är stolt över det.
Och i samband med detta så gjorde ni en reunion på en gammal, gammal platta som ni släppte nästan samma dag. Berätta, hur kom det här till då?
Ja, alltså jag berättade ju, vi skrev ju, Hallå hela pressen skrevs ihop med Strix Q. Och vi tyckte att det var så kul att jobba med dem. Och när Hallå hela pressen kom med i Melodifestivalen, då fick inte de vara med längre, för de var nog lite för oborstade och lite för liksom rockigt. Det var ju Magnus Ugglas kompband. Och det var inte så flätstruket som det borde vara 1982 i Melot liksom. Så att vi kunde inte fortsätta jobba med dem, och det tyckte vi var jättetråkigt. Men sen efter Hallå hela pressen och Stoppa pressarna, den första LP:n då, albumet, så jobbade vi ihop med Strix igen för det andra albumet som då hette Glimten i ögat. Och det kom ut 83, och det blev lite liksom bortslarvat och blev inte så hårt marknadsfört när vi inte var med i Mello. Och sådär. Så att den plattan har aldrig digitaliserats. Den kom ut då 83 och sålde kanske 6-7 tusen exemplar eller någonting. Men den har aldrig kommit på CD och sen aldrig blivit presenterad på streamingplattformar och sånt där. Så det var det vi gjorde nu. Vi fick hjälp av Björn från Hovendroven och digitalisera och göra om liksom vinylen till bra ljudfiler. Och så har vi nu släppt det här då.
Och ifrån den så har jag hittat en låt som heter Låt oss få ha våra drömmar i fred. Jag tänkte, det kan väl vara en bra avslutning på det här samtalet.
Det känns jätteroligt. Tack! Jätteroligt att du spelade den. För den var verkligen den plattans signaturmelodi.
Mm. Det är härlig rytm med den, och det är härlig rytm i er också. Stort tack Mia Kempf, hälsa dina systrar också. Och titta nu på den här fina statietten du har fått varje gång du äter frukost.
Ja, det ska jag göra. Tack Kjell-Erik.
Tack så
mycket.
Hej, hej.
Hej, hej.
oss få ha våra drömmar i fred med Chattanooga. Och det var Mia Kempf från den gruppen som vi gratulerade till att de fick komma in i Melodifestivalens Hall of Fame.